This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så, nu är vi igång.
Ska vi köra?
Ja.
Fotboll och damsamhälle. En podd om, för att sätta damfotboll på kartan, men också att diskutera viktiga samhällsfrågor.
Precis.
Det ska bli jäkla kul det här. Och vi som ska göra det är Per och Sofie. Eller hur?
Mm, välkommen hem till mig, Per.
Ja, tack Sofie. Vi har suttit här ett tag och tränat nu.
Mitt hem har ju blivit som vår studio nu.
Det känns bra.
Mm, jag tycker också det. Precis, Fotboll och damsamhälle heter podden. En samhällspodd för att lyfta upp damfotbollen på kartan. Det var ju faktiskt du, Per, som drog igång det här. Kan inte du berätta lite varför du tog initiativet till den här podden?
Främsta initiativet är att jag upplever faktiskt att damfotbollen inte är jämställd här i fotbollen. Och jag har verkat som fotbollstränare i över 5 år inom damfotbollen. Mm. Och i början när jag kände det blev jag extremt frustrerad, irriterad. Det gjorde mig arg. Och nu på senare år så har jag gjort mig... jag vill förändras, jag vill driva på det här. Mm. Jag har ju även sett att utvecklingen går klart åt rätt håll. Så att främsta syftet är att sätta damfotboll på kartan och vara delaktig i att skapa en mer jämställd sport. Mm. Sen tycker jag att det är superintressant i samband med att få diskutera fotboll även för att diskutera samhällsfrågor eller koppla fotboll till näringslivet. För det är precis vad min bakgrund är.
Mm.
Så att det är anledningarna.
Mm. Och det här med näringslivet och sådär, det var ju där du och jag möttes. Vi har jobbat ihop i ganska många år. Mm. Var det 5-6 år? Och jag tänkte bara på det som du nämnde då precis med att... men du var lite frustrerad över damfotbollen, att det inte var jämställt herrarna, att du hade sett det några år. Och förut kanske du var lite mer bitter på det, men nu vill du liksom vända det här och kunde se hur du kunde vara en del av den förändringen. Jag skulle bara vilja säga att jag verkligen tycker att det kännetecknar dig som person. Alltså du är en person som kanske hittar fel eller hittar saker du kan utveckla, och så, då vill du vara en del av det och så tar du tag i det. Du har en jäkla initiativförmåga i alla fall.
Det var kul att höra.
Mm.
Så att, om vi bollar tillbaka då, jag är ju jäkla glad att du är med här.
Mm.
För att när vi börjar prata om en damfotboll, när jag börjar fundera på det, så vill jag att det ska inte bara vara fotboll, utan det ska vara balansen mellan fotboll, damfotboll och samhällsfrågor i stort. Och då vill jag ha med mig en person som dels jag tycker är roligt att jobba med, det tycker jag verkligen med dig, men jag tycker du är en people person. Alltså du har alltid åsikter, du älskar människor, du har jobbat med människor professionellt och grupper, vilket tror jag passar väldigt bra som komplement till det här.
Mm.
Så skitkul att du är med.
Mm, tack. Ja, men jag känner faktiskt det när vi började diskutera den här podden. Det är ju verkligen så att, som du säger, alltså fotboll och samhälle går ju verkligen hand i hand. Och jag som har jobbat med människor kan ju se extremt mycket av det som händer i organisationer och ute i samhället kan man ju återse genom fotbollen. Det går ju, alltså, alla sporter eller alla subkulturer är som en miniatyr av samhället. Så att det går ju verkligen att göra en samhällspodd utifrån ett damperspektiv, tycker jag. Fotbollsperspektiv, ska jag säga.
Precis, och det är det vi ska göra.
Mm.
Ska vi säga något ord om oss själva? Vi känner varandra,
mm.
men vår publik kanske inte känner oss.
Nej.
Vill du börja?
Jag kan börja. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Har en storbror och en lilla syster. Uppväxt med en venezuelansk pappa och en svensk mamma. Så att jag har fått uppleva det mycket bra av två världar skulle jag säga. Mm. Och har ju ingen fotbollsbakgrund. Men jag har ju berättat för dig om min kortlivade fotbollskarriär i Hammarby.
Ja, jag har sett shortsen.
Jag har sett shortsen.
Du var sex år gammal.
Jag var sex år gammal, jag spelade sex månader. Tröttnade ganska fort. Testade på handboll där en kortis precis efter. Sen så blev jag inne på basketen. Där stannade några år. Men, nej, men så fotboll har inte jag varit så jätteaktiv inom. Men jag tycker att sporten har en extremt stor betydelse på vårt samhälle. Egentligen alla idrotter. Men fotbollen är en av de största i Sverige. Så därför tyckte jag att det var väldigt signifikant. Men liksom, fotbollen och idrottsrörelsen har väldigt stor betydelse och fina effekter på samhället som jag tycker är viktiga att belysa. Mm. Så därför kände jag verkligen att det här känns skitspännande och skitkul och viktigt att få vara en del av.
Mm. Jag tror att vi kommer, förhoppningsvis kommer vi lära känna varandra lite mer, eller vår publik får lära känna oss genom podden. För vi ska komma med våra tankar och åsikter utifrån våra egna erfarenheter.
Mm.
Jag är ingen Stockholmstjej, jag är en jävlig kille.
Visst, nu var det din tur att presentera.
Ja, precis.
Jag bollar över till dig då.
Ja, då kör jag. Jävlig kille. Och jag tror att jag bör börja, som jag ibland gör när jag försöker beskriva mitt stora intresse. Uppväxt i en familj med noll idrottsintresse. Och jag kommer ihåg mitt första riktiga idrottsminne var 88. Nattid i Järvstabyn. Jag gick uppsatt på tvn för att följa OS i Seoul, sex år gammal. Svårt att förklara det, men sen den dagen har idrott varit ett superintresse för mig. Och framförallt fotboll då, som jag både har spelat och varit tränare i över 10 år. Men fotboll är en sak och det är superspännande, men jag tycker också att det är extremt spännande med samhällsfrågor och med företagande och utveckling i olika former. Så jag har haft parallella karriärer där jag både varit tränare och företagsledare eller jobbat inom näringslivet. Och det har vi sett. Det är vi pratar om, att det finns massa likheter mellan en framgångsrik klubb och en framgångsrik företag. Att människor behöver vissa gemensamma nycklar för att lyckas. Det hoppas jag att vi kan få prata lite mer om i podden.
Mm.
Det är jag.
Mm. Sen har vi faktiskt en till person med också. Vi har en sidekick kan man säga.
Anders Nilsson.
Mm.
God vän och kollega, men han skriver också en av Sveriges största damfotbollsbloggar. Och det är precis vad han ska göra för oss. Han kommer att hjälpa oss med vår hemsida. Men han kommer också skriva varje avsnitt, skriva en sammanfattning och blogga om varje program.
Kan inte du försöka säga vad vår hemsida heter?
Jo, det ska jag försöka göra. Den heter fotbolldamsamhalle.wordpress.com.
Ja, Per har lite svårt med koordinationen ibland känns som. Så att, kan ta oss...
Ja, men upprepa du så alla kan den här.
fotbolldamsamhalle.wordpress.com är alltså vår blogg. Och där kommer Anders... efter varje avsnitt lägga upp avsnittet och en kort summerande reflektion kanske kring avsnittet som man kan läsa på där.
Det är tanken.
Mm.
Så att, nu börjar vi få en laguppställning här.
Mm.
Det är du, jag och Anders.
Mm.
Men sen kanske den viktigaste spelaren i den här laguppställningen, det är ju våran gäst.
Mm.
Podden uppbyggd på, kanske inte på gästen, men på olika teman, olika innehåll. Där vi ju då tittar på att bjuda in en person som har relevanta erfarenheter för just det temat.
Precis.
Och det är, tycker jag, vår stjärnspelare. Det är gästen.
Mm. Och vi kommer ju faktiskt få träffa ganska många olika intressanta gäster under tidens gång framöver. Vi har ju bland annat Susanne Erlandsson som är med nu i det här första avsnittet. Sen kommer vi träffa Pia Sundhage. Vi ska få träffa Jesper Fundberg,
genusforskare.
Vi kommer träffa en idrottspsykolog, vi kommer träffa Ulla Johansson, politiker som också är inom stor inom idrottsrörelsen.
Ja, ordförande av Stockholms fotbollsförbund.
Mm.
Ja, många Karin Mattsson-Weivert, Riksidrottsförbundet, ordförande. Så att jäkla mycket spännande historier.
Linda Wikström också.
EFD. Då får vi återkomma till de här.
Precis. Och vi har många, många intressanta gäster som vi kommer få höra framöver. Som vi kommer diskutera, som Per sa, varje tema med.
Ja, sen,
vi kommer gräva djupare in.
Men det är inte hela vår organisation.
Vi har ju alltså ett stort lag, måste jag säga.
Ja, men det behöver man.
Många kockar i den här soppan.
Ja, men som fotbollstränare så vet man att ska man vinna fotbollsmatcher så behöver man ibland ha 12:e spelaren i ryggen.
Mm.
Och det har vi också med oss i programmet, 12:e spelaren.
Kan inte du berätta lite vad det är? Nu vet jag faktiskt vad det är, men alla kanske inte vet det.
12:e spelaren är ju publiken och... publiken hjälper laget att vinna. Jag vet inte om publiken ska hjälpa oss att vinna, men de ska hjälpa förhoppningsvis på att vinna vårt förtroende. Vi behöver publiken med oss för att göra en samhällspodd. Vi kommer gå ut på stan och ställa en relevant fråga per avsnitt och höra var gemene man svarar på det. Någonstans i Sverige, någonstans på en parkering, en fotbollsplats, en restaurang.
Ja, det är ju faktiskt också, som vi nämnde i början, en samhällspodd. Så att vi vill ju höra vad samhället tycker. Så därför känns det ju jättekul att få gå ut på stan och fråga folk vad de tycker.
Mm. Sen självklart så får man alltid tycka och tänka om vårt program, men det kommer vi återkomma till på slutet.
Mm.
Så att vi har över laguppställningen, du, jag, sidekick Anders Nilsson, gästerna som kommer, 12:e spelaren, det är laguppställningen, eller hur?
Mm.
Och ska vi bara kort sammanfatta, vad är vi vill om det här?
Mm.
Igen.
Vi vill sätta damfotboll på kartan och genom att ta upp aktuella samhällsfrågor och även belysa aktuella samhällsfrågor.
Och nu kör vi.
Då kör vi, avsnitt 1, fotboll och damsamhälle.
Det första avsnittet någonsin. Mm. Då måste vi lägga grunden för podden. Vi börjar med damfotbolls utveckling som tema. Och det känns jättekul att då få presentera veckans, eller programmet, poddens första gäst, Susanne Erlandsson, som både har spelarperspektivet, spelar den absolut första landskampen, 73 eller 74?
73.
Bra, Sofie. Mm. Men också har haft mångårig erfarenhet inom styrelserummen, både i Svenska fotbollsförbundet, Elitfotbolldam, har uppdrag inom UEFA, varit delaktig i framgångsrika EM-slutspelet. Så hon ska vi prata om precis det här.
Precis, och vi drog ut till Bosan för att träffa henne.
Elitidrottscentrum, det är vackert tycker jag.
Mm.
Du är trivs där?
Jag trivs där, det är mysigt att springa runt bland folk i träningsområden och bollar och sånt där.
Men Susanne var ju uppklädd.
Susanne var uppklädd, så att, vi kör igång då.
Det gör vi. Mm. Susanne Erlandsson, håll till godo.
Tack så mycket.
Vi pratade om det innan här, att det var inte så svårt tyckte vi när vi skulle välja en av våra första gäster, att vi valde dig. Har du någon aning om vad det kan bero på?
Ja, jag förmodar att det beror på att min långa karriär eller erfarenhet från damfotboll, allt sedan vi började 70 till nu vi befinner oss 2014. Så att, jag förmodar att det har med det att göra, med utveckling och se vad som var förr och hur vi befinner oss nu, lite reflektioner kring det.
Mm.
Stämmer. Vi tycker att det är ett väldigt spännande bakgrund att både kunna ha ett spelarperspektiv, ett styrelseperspektiv, ett eventperspektiv och då vara med. Du har haft extremt många viktiga titlar och det tror jag att man kan googla om man vill veta dem. Men vi vill höra dina åsikter om det här.
Jag har ju som sagt hållit på länge och det har varit med om en fantastisk resa genom alla de här åren. Och ibland så kan man fundera över hur långt vi har kommit och hur fantastiskt bra det är. Och andra sidan, nästa sekund så kan man fundera, har det inte hänt mer på de här 40 åren? Så det finns rätt mycket att reflektera omkring kring damfotbollen och dess utveckling och förutsättningar inte minst.
Vad härligt, det då ska vi göra det. Vi har försökt tänkt att varandra gäster i varandra program ska få tema. Ska få en fråga som vi börjar med hela tiden. Där får vi se om det har någon betydelse. Men frågan som lyder är, vad tycker du damfotboll har för betydelse för samhället?
Jag tycker att den har betydelse så tillvida att vi pratar om jämställdhet. Att ge förutsättningar för både killar och tjejer, män och kvinnor att utöva den sport som de gillar att hålla på med.
Mm.
Och just fotboll tycker jag att det är en sport som ger så stor möjlighet med social gemenskap. Det är en stor del att hjälpa till med integration i samhället och med mera. Så att, jag tycker att fotbollen i allmänhet och damfotbollen i synnerhet har en stor betydelse. Kan också se under lång tid att för tjejer har fotbollen inneburit för många ett stärkt självförtroende. För man lyckas någonstans, man tar med sig det ut utanför fotbollsplanen. För just det där med självförtroende och självkänsla är många tjejer som behöver stärka den för att må riktigt bra.
Mm. Mm.
Om vi kopplar det till dig själv, som då var på spelare och vi gjorde research här. Du spelade den absolut första damlandskampen mot Finland en gång i tiden.
Stämmer.
Och din bakgrund inom fotbollen då, och hur har det hjälpt dig på något sätt eller betytt någonting för dig i din framtida karriär? Utan de fotbollsmässiga erfarenheterna.
Jo, det är klart att det som jag har fått uppleva genom fotboll, det du säger, från att vara spelare och ledare, både nationellt och internationellt, alltså det ger en så oerhört mycket erfarenhet. Jag har ju fått uppleva saker och ting som jag aldrig hade fått uppleva om jag inte hade hållit på med fotboll.
Mm.
Och både som spelare, just det här man känner, man tränar mot ett mål, den här omklädningskänslan och det, men också allt annat engagemang, både nationellt och internationellt, som gör att man möter människor på olika håll, det stärker ju en väldigt mycket. Och jag har stor nytta av det i arbetet. Mm. Jag jobbar på en folkhögskola, därför är det skönt att sitta på Bosön. Mm. Jag jobbar på Katrinebergs folkhögskola i Västerbro. Mm. Och där har vi idrottsutbildning. Mm. Där man kan ta med sig erfarenheten in i utbildningen. För att där liksom berätta hur, och ge med sig av erfarenheter och sånt här. Sen är det ju lite grann att man har känt hela vägen. Jag är ju samma generation som Pia Sundhage och Marika Domanska Lyfors. Vi har jobbat ihop väldigt, väldigt länge. Mm. Men just det här att bli betraktad med skepsis. Mm. Vi har nog haft en fördel vid, därför att jag har ju GH-utbildad, spelar fotboll själv, varit på landslagsnivå. Så vi har inte mötts, eller jag har inte mötts, jag tror inte de heller, av den här stora skepsisen. Att hon är tjej, hon kan inte fotboll. Nej, det har vi inte behövt riktigt, eller har jag ska prata för mig själv, inte för andra. Utan man har haft en respekt från andra när man har gett sig in i detta. Och det tror jag fotbollen, och att jag har varit spelare och sen gått hela vägen med tränarutbildning och sånt, betytt jättemycket.
Mm. Jämför du då, om jag tänker så här, du har haft en fördel jämfört med andra som också jobbar inom förbunden som inte har en fotbollsbakgrund, eller hur tänker du att du har haft en fördel kontra vem då?
Jo, därför att jag menar, jag tar de här jämförelserna ofta, att du kan ha en tränare som, ja, du kan ta Svennis eller Lasse Lagerbäck, de har ju egentligen inte varit duktiga fotbollsspelare.
Mm.
De är ju fantastiskt duktiga tränare.
Mm.
Men har du en tjej som inte har spelat fotboll, men hon är väldigt duktig teoretiskt, har de högsta tränarutbildningarna, så ska hon ta ett lag.
Mm.
Det är en jättestor skepsis, och det är samma skepsis som du ska in i styrelserum. Medan har du liksom bevisat för männen att du kan din sak, så ja, då släpps man in. Du måste bevisa så mycket först för att du ska få ta steget in i den här manliga världen som fotbollen de facto är. Den är ju så laddad med tradition och gamla värderingar som man måste försöka ta sig igenom. Och det är erfarenheter jag har gjort under de här åren, att man liksom får ha en lite trickig väg för att komma framåt.
Så det är en lite högre tröskel för dig, eller varit för dig som kvinna, än vad du skulle säga att det varit för dina manliga kollegor?
Ja, så jag har inte upplevt att den där tröskeln har varit så mycket högre. Jag har ju trots allt varit den första kvinnan i förbundsstyrelsen. Det har varit UEFA, FIFA-uppdrag. Och jag har fått de uppdragen på grund av den kompetens jag har.
Mm.
Men jag tror generellt sett att tröskeln är betydligt högre om en kvinna än man. Du måste liksom bevisa så mycket först innan du duger.
Mm.
Och det tror jag är ett av de problemen, att vi inte får fler kvinnor på högre nivå. Därför man har kanske inte heller samma... Det tar ju på ens krafter att kämpa
hela tiden.
Och det är lätt att man tröttnar. Att, måste jag kämpa så mycket för att komma framåt?
Mm.
Då kan jag lägga mina krafter på andra saker istället för att ta mig in i fotbollens hierarkiska värld.
Mm. Det låter rimligt. Men just den tröskeln du pratar om, tror du fotbollen är unik när det gäller det? Eller är det något samhällsperspektiv i stort att kvinnor alltid har en högre tröskel när det kommer upp till högre nivåer, styrelse, ledarbord, bolag, andra delar? Eller?
Tyvärr tror jag att det är generellt. Jag menar, det är ju inte utan att någon anledning att man ständigt pratar om och tittar hur många procent kvinnor finns i med bolagsstyrelser och höga verk inom olika sammanhang. Och man pratar om det, behöver vi kvotering för att få flera? Och det gör man ju, det måste ju ha en anledning att man inte lyckas tillräckligt med, man får inte fart på hela den här utvecklingen. Och så kommer den här frågan om kvotering upp. Och det vi kan ju titta på våra grannländer, till exempel Norge, som har ju kvotering överallt. Att både när du ska in i politiken, du har inom idrottsrörelsen, för att få den här jämställdheten. Och det har de haft länge. Och det är ingen som reflekterar så mycket över att det är kvotering, utan man tar det bara för ett faktum. I Riksidrottsförbundet, Riksidrottsstyrelsen som jag sitter, där är det också en kvotering. Det ska vara lika mycket män och kvinnor.
Mm.
Och det är inte så många som funderar över det.
Nej.
Pratar vi inom fotbollsrörelsen till exempel, och då har de andra, då är det liksom en helig ko. Nej, vi ska inte ha det ska bygga på kompetens. Men vad är kompetens egentligen?
Mm. Skulle du säga att fotbollen ligger efter samhället generellt när det gäller de här frågorna? Man tänker jämställdhet då?
Nej, jag tror att det går ganska mycket parallellt. Men däremot kan man väl säga fotbollen, trots allt, vi har lyckats väldigt bra i fotbollen. Det är många länder, om du tittar på damfotbollen i Sverige och så tittar du utomlands, vi ligger oerhört långt fram. på alla plan. Både när det är styrelserepresentation och våra framgångar och vad man har satsat ekonomiskt med mera på damfotbollen. Jag är väldigt stolt över vad vi har uppnått i Sverige. Men just det här att få fram kvinnor på olika nivåer, inte minst som tränare, där ligger vi efter fortfarande. Mm. Så att jag tror inte man kan säga att det är större skillnad där än i samhället. Däremot kan man se kanske fotbollen i förhållande till andra förbund.
Mm.
Inte minst nya förbund som innebandyn, där man har kunnat arbeta från grunden på ett annat sätt. Men fotbollen, det är ju världens äldsta sport. Mm. Nej, kanske inte det, men nästan. Mm. Och den kommer från England, där du har väldigt mycket konservativa värderingar och hela tiden normen och referensramen är männens fotboll. Jag möter ju aldrig någon annanstans så mycket jämförelse mellan män och kvinnor. Det vet ju du som tränare, men du jämför ju aldrig Stefan Holm och Kajsa Bergqvist.
Nej.
Stefan Holm hoppade 2,40 och han var Kajsa Bergqvist 2,08. Och ingen sa att hon var en sämre höjdhoppare än vad Stefan Holm.
Och inte kallar man henne för damhöjdhoppare.
Nej. Och men fotbollen, det blir alltid... Du jämför här och damfotboll. Vi får så många gånger den här diskussionen. Ja, men ett damlag klarar inte ens att slå 15-åriga pojkar. Det är så irrelevant att diskutera det överhuvudtaget.
Mm.
Men det är ju någonting som vi slåss mot hela tiden. Därför att normen är männens fotboll.
Ja, jag tycker det. Jag tänkte på det när jag var inne på nätet igår. Bara, så här, bara att det heter allsvenskan och damallsvenskan säger att det manliga är normen.
Ja, fast den diskussionen har vi haft många, många år. Och jag tycker att det finns andra fighter man kan ta den diskussionen. Därför att om du tänker efter, så vad som har hänt, det är att man säger damallsvenskan och herrallsvenskan nu.
Man gör man det nu?
Ja,
för det stod inte på...
Nej, men det är en sak vad som står om du tittar på... om du tittar på fotbollsförbundets hemsida så är allsvenskan. Men allsvenskan är lite gärna som ett varumärke.
Okay.
Och att ändra det till herrallsvenskan i alla... officiella, det skulle bli... Nej, det är så inarbetat. Men om du lyssnar på radio och tv så säger man numera väldigt ofta damallsvenskan och herrallsvenskan.
Mm.
Så det har blivit den vändningen istället. Att egentligen herrarna har fått följa med som man talar om det är herrallsvenskan eller damallsvenskan.
Mm.
Likadant har det blivit rätt mycket nu att prata om damlandslaget och herrlandslaget.
Mm, det har faktiskt noterat också.
Men, så att det är snarast att du på de här officiella sidorna har kvar det här med allsvenskan och damallsvenskan. Och det får bli så. Det finns andra fighter man kan ta än att diskutera den frågan. För den tror jag att man får liksom fundera över vad ska man sätta in.
Man måste börja någonstans.
Ja, och vad vinner man på att ta den fighten i förhållande till fighten för att vi ska få bättre förutsättningar ekonomiskt, massmedialt och med mera.
Det är ändå spännande att vi har kommit dit då. Nu som, jag kan hålla med om det att i många lägen så säger man nu herrlandssvenskan, damallsvenskan och herrlandslaget, damlandslaget. Men jag upplever ändå att det är de senaste åren kanske som jag kommer dit. Vad är det som, har du en annan syn på det?
Nej, det är helt rätt. Jag tycker att man egentligen har sett en stor förändring från 2001 skulle jag vilja säga att det började. Och 2001 då var det EM i Tyskland och Sverige tog EM-silver.
Mm.
Då helt plötsligt började folk få upp ögonen och det blev en uppmärksamhet. Vilket fortsatte när vi följde upp framgången med VM 2003. I USA och det liksom har efter det så har du sett en stor utveckling hela vägen. Sen har vi haft en dipp, men sen har vi sen återigen där vi hade fantastiska VM i Tyskland 2011 och OS 2012, vårt eget EM förra året här hemma. Då har man liksom sett att ja, men det här är ju bra. Inte minst de som såg fotbollen i Tyskland 2011 och OS 2012, då var inte Sverige involverat i de matcherna, men det var ju Tyskland och USA bland annat som bjöd på en fantastisk fotboll. Och det gör ju då också att folk upplever mer att det står på, ska vi säga, sportsliga grunder. Fyller du läktarna så fyller du inte läktarna bara för att här i Västeuropa för att du är dit kommenderad, utan du går dit för att se på fotboll. Och det tycker jag har blivit en stor förändring. Och när vi hade då EM förra året på hemmaplan som var en fantastisk succé och som för mig var, där är fotbollen är som bäst. Väldigt bra fotboll på alla, i alla avseenden. Välfyllda läktare, vackert väder, kan vi inte göra så mycket åt naturen. Och du har publiken som är den här blandade publiken.
Mm.
Där tycker jag att herrfotboll har mycket att lära av damfotboll.
Mm.
Den här blandade publiken, män, kvinnor, barn, vuxna, unga, gamla, som ger en sån härlig atmosfär.
Det är jätteintressant. Varför ser det ut så, tror du? Alltså...
Ja, därför att jag tror att man, jag vill inte använda egentligen de här företag som är produkten fotboll. Går du på titta på damfotboll, så har du inte det här hårda, tuffa som skrämmer bort en del tyvärr idag från här fotbollen.
Mm.
Alltså, vi är i Stockholm nu här, och tittar du på när Djurgården, Hammarby, AIK, det här hemska som hände nere i Helsingborg med den här Djurgårdssupporten.
Mm.
Det skrämmer bort en hel del ifrån att gå och titta på fotboll på här sidan. Och det är ett hot mot fotbollens utveckling överhuvudtaget. Därför du måste ha, den unga generationen måste tycka det är kul att gå på fotboll.
Mm.
Men går du på damfotboll så får du en annan atmosfär.
Mm.
Och du tittar du även på planen, även fotbollen är fantastiskt bra, men du ser fortfarande en renare fotboll när du tittar på damfotboll än på herrfotboll. Det är hårda. Det är, man ska inte säga att det inte är hård fotboll, det är det. Men det är fair fotboll. Du ligger inte ner och gnäller längre, utan upp och kör igen. Och fortfarande har du de allra flesta av de positiva värdena av fotbollen i damfotbollen. Och det hoppas jag verkligen, att även om vi utvecklas på alla plan, så ska vi behålla det. För det är unikt för damfotbollen, och det är någonting som vi ska värna om och som vi faktiskt kan rida vidare på för vår utveckling och intresse.
Spännande. Jag skulle gärna stanna vid dam-EM här. Jag vet att du har ett stort ansvar kring turneringen i stort, eller hur?
Ja, jag var ordförande för hela organisationen, så att, lite ansvar hade jag.
Ganska stort ansvar. Men som du säger, ett evenemang som jag som älskar damfotboll var väldigt stolt över. Och jag vet inte hur många matcher jag såg med kompisar som äntligen satt sig ner och tittade på fotboll på TV och följde ett landslag.
Mm.
Och det var Sverige, och det var folkfest, och det var som tryckt både på media, på läktarna, i städerna. Och det, jättekul.
Mm.
Och hur kom vi dit? Alltså, det är helt fantastiskt.
Ja, vi kom dit därför att vi hade en vision, vi hade en tanke att vi skulle verkligen göra det här mästerskapet till det bästa EM någonsin. Och sätta damfotbollen på kartan, inte bara i Sverige utan på Europakartan.
Mm.
Och lyfta damfotbollen ytterligare en dimension. Det som påbörjades i Tyskland 2011, det ville vi fortsätta med EM 2013. Och jag vill påstå att vi lyckades. Och vi fick också, visserligen är det UEFA, Europeiska fotbollsförbundet, och Sverige, Svenska fotbollsförbundet, som liksom var huvudarrangörer. Men sen hade vi ju ett antal värdstäder som var lokala organisationer. Och vi fick hela den här i Sverige att jobba mot samma mål.
Mm.
Och de här värdstäderna som vi hade, alltså det gjordes ett fantastiskt arbete i de här värdstäderna. Och det engagemanget som man hade där, alltså det betyder jättemycket. Hade vi inte haft det engagemanget i värdstäderna, så hade inte evenemanget blivit det hade blivit.
Mm.
Utan alla drog åt samma håll. Vi var liksom, vi hade en vision och en tanke att det här skulle alltså bli winning ground, som vårt motto var. Winning ground. Att det skulle verkligen bli det på flera avseenden. Sen hade vi ju också väl tajmat när Pia tillträdde som förbundskapten. Pia med sitt sätt, sitt kunnande, sitt namn, som naturligtvis hjälpte till väldigt mycket. Men mycket var det värdstäderna, och vad jag tycker är kanske det allra roligaste förutom vårt eget landslag, det är när vi tittar i till exempel Växjö och Kalmar.
Mm.
Där fanns inte Sverige med, och de spelade inte någon match där, men det var för första gången, och det har ju UEFA tittat på sen. Fullsatta läktare, utsålt, när Tyskland spelar, när England spelar, när Norge spelar, aldrig hänt förut när det gäller damfotboll. Och det är också ett bevis för att då fanns det ett sportsligt värde.
Mm.
Man gick dit för det var fest.
Mm.
Vi hade fanzones, hade bra fotboll och en positiv. Och vi hade för första gången också fått utländska fans att resa och titta på sitt lag. Inom här fotbollen så har det ju varit naturligt att man har följt sitt landslag när du har spelat på EM och VM. Men damfotbollen har aldrig haft det där.
Mm.
Utan att man har liksom följt det på TV. Men nu åkte ju norska fans till Kalmar, tyska fans, holländska, det var husbilar. Det gav den här extra boosten som aldrig damfotbollen har haft. Fantastisk upplevelse var det.
Om man tittar på själva arrangemanget, du antar att du har haft mer erfarenhet av andra arrangemang och kanske större herrmästerskap. Skiljer det på hur man arrangerar, vilka människor var med? Men jag har bara en känsla av att det är extremt många ideella krafter som jobbade de här städerna.
Ja, det gör det. Men det är ingen skillnad i det. Och tar vi för svenska förhållanden så har vi haft samma, i princip samma organisation. Vi har ju haft förmånen att ha flera evenemang i Sverige. Senast var det på 2009 EM, 2009 för herrar U21 EM. Och för Sveriges del så har man egentligen samma organisation när man gör ett evenemang. Men du kan aldrig genomföra ett evenemang om du inte har den oerhört många ideella krafter. Du måste ha väldigt mycket volontärer. Du kan med de här lokala organisationskommittéerna naturligtvis styra och leda evenemanget. Men sen måste det finnas en mängd volontärer som på plats under ett evenemang. Allt ifrån att visa folk till parkeringar, till var du ska finnas på läktaren, vara i VIP-tälten, vara på träningsanläggningar, tvätta kläder. Ja, det finns så många uppgifter som måste besättas och det måste göras av volontärer. Och de gör ett fantastiskt arbete, så även denna gången. Och det var väldigt roligt för alla som hade varit volontärer på alla matcherna. De åkte ju upp till finalen på Friends Arena. Så vi gjorde ett stort party för dem i Solna. Allihopa som hade jobbat. Och så bjöd vi dem på finalen på Friends Arena för de skulle få någonting tillbaka. De får ju ingen ersättning. De får ju lite utrustning och kläder, men det var det minsta vi kunde göra. Var med om slutfesten i alla fall.
Det låter ju väldigt klokt. Alltså, kan man ha evenemang så jobbar man tillsammans med evenemang. Oavsett om det här eller dag. Så hoppas man det ska vara. Jag tror att det är också väldigt viktigt att vi förtydligar att det här, vi har inte för avsikt att hitta orättvis eller inte. Utan vi är mer reflekterar kring fakta. Om vi då går tillbaka till tränarfrågan som jag själv och som tränare inom damfotbollen blir en extra för. Hur är det möjligt att 2014 att vi aldrig haft en kvinnlig elittränare på här sidan?
Den frågan har jag ställt mig i många, många år. Och jag skulle nog vilja säga igen att det har lite med den här traditionen att göra. Och den andra anledningen är att vi har så få kvinnliga utbildade tränare. Egentligen, man kan räkna upp dem på sina fem fingrar. Där Pia och Marika, Lili som är involverade i damlandslaget, är några. Titta på damallsvenskan. Du har bara Elisabeth som är, och nu dessutom är isländska. I övrigt har vi inga kvinnliga tränare. Och så länge du inte har så många kvinnliga elittränare så är det svårt nog att få kvinnliga tränare för damallsvenskan, och blir ännu svårare att få en kvinnlig tränare för herrallsvenskan.
Det skulle vara så spännande att se det. Alltså en kvinnlig tränare i herrallsvenskan.
Ja, det är, och jag tvekar inte över att det skulle lyckas också. Det skulle säkert göra.
Absolut.
Du har ju haft, innebandyn har ju haft på förbundskraft, kvinnlig förbundskraft igen för männen. Handbollen har haft tränare. Du ser det i volleybollen och du ser det i basketbollen. Men dels är det på antalet är så få. Vi får ju inga tjejer att gå pro. Gamla steg 4 nu, pro. De går inte. Och går de inte den utbildningen så får de heller inte vara tränare på för allsvenskan. Därför att vi har de kraven ju på herrallsvenskan att du ska ha gått pro level, den allra högsta tränarutbildningen. Och har vi inga som har gått det, då får vi heller inte några som kommer dit.
Hur kan vi få fler kvinnor eller tjejer att gå den då? Att komma
dit? En av anledningarna är ju att dels är utbildningar långa, de kostar mycket. Och har du bakgrunden, du som också är med Hammarby, du vet ju hur ekonomin är. Och en damfotbollsförening är ju ekonomin mycket tuffare än på här sidan på sitt sätt. Och ska du då betala stora pengar för att utbilda en tränare, det räcker inte många gånger i budgeten. Nej, och sen har du fortfarande det här med vad är kvinnors arbete? Ser man karriärvägen som fotbollstränare? Nej, det har vi jobbat mycket med på fotbollsförbundet att försöka få kvinnor att se att tränaryrket kan vara en karriärväg. Man gör inte det än så länge och då är man heller inte beredd att lägga de pengarna själv för att skaffa sig den här tränarutbildningen, och när man heller inte vet får jag något jobb efteråt.
Men det är en stor insats liksom.
Ja, så det är många samverkande faktorer faktiskt. Och jag har inget svar på hur man ska kunna komma runt det, därför att vi är ju stödda till viss del av UEFAs krav på hur tränarutbildningen ska se ut.
Men du började ändå lite intervjun och prata om kvotering som verktyg i andra delar av samhället. Och då tänker jag, du har ändå varit vice ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Avgiften för en provutbildning, varför kunde den kunna subventioneras för att få till en förändring?
Vi föreslog faktiskt det från förbundsstyrelsen, att vi behövde göra insatser för att både på advanced, som är nivån under, och pro, för att stimulera kvinnor att gå. Men det togs inte väl emot av många, därför att man tyckte det var orättvist att man skulle subventionera. Några skulle få betalt, och vi pratar om att det är väldigt få platser på de här advanced och pro, men så det handlar inte om att ta bort någon plats för män, utan lägg till en till då, ta in 13 istället för 12 och hjälp till att betala. Men det mötte rätt stort motstånd, och dessutom fanns det ändå ingen som ville söka. Vi har provat genom att jobba med 24 karat och jobba där med kvinnliga ledare, att börja på en annan nivå, hjälpa till med distriktsförbundskaptener och förbundskaptener för ungdomslandslag. Därför att det kan ibland vara lättare att ta den typen av uppdrag, inte lättare på så sätt att det är mindre krav. Men det kräver inte riktigt samma sätt med 7 dagar i veckan med träning och alltihop, utan det är ett annat sätt att arbeta och få in dem den vägen. Och det har vi ju lyckats.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Lyckats få in ett antal och också i andra positioner runt om. Men det är bara att fortsätta arbetet.
Vi tycker det är ju en intressant frågeställning. Vi kommer ju då från företagsvärlden där vi jobbat med kommunikation, men även försäljning som är hierarkiskt ett manligt yrke, och det ska vara manliga chefer. Vi har ju sett ändå, tycker jag, på de senaste 5 åren har jobbat, att det är extremt många mer kvinnor som kliver fram, både som chefer i näringslivet men också inom säljbranschen. Så att där verkar ju näringslivet ha kommit längre än fotbollen, just i det här specifika fallet. Har du några tankar kring varför det är så?
Ja, jag skulle nog vilja återgå igen till det här med värderingar och attityder. Alltså fortfarande är fotbollen så väldigt fylld av attityder och värderingar. Så att vi nämnde det i början här, att det krävs så mycket att ta sig fram i den här världen. Du måste vara så stark som person för att kunna ta dig fram. Och måste du hela tiden liksom jobba med armbågarna och så här, då blir det svårt. Det sitter så mycket i väggarna fortfarande att det är ett tufft jobb att ta sig fram i den här världen.
Vad tänker kopplat till din bakgrund som fotbollsspelare? Det har hänt mycket, vad jag har förstått, med fotbollen de senaste åren. Snabb utveckling och sådär. Kan inte du beskriva bara lite grann hur det såg ut när du spelade fotboll? När du var...
Ja, alltså jag är född och uppvuxen i Halmstad, som är moderförening i Halmia. Och jag började spela fotboll där 1970. 13 år, så kan man ju fundera över hur gammal jag är. Men då var det ju så att jag spelade fotboll med killarna på gården. Det fanns ingen organiserad fotboll då, men Halmia startade upp fotboll för tjejer. Så jag gick dit som 13-åring och tränade på tisdagen och sen var jag match på söndagen. Och jag var med första gången och då tänkte jag, ska jag vara med de gamla tanterna som var 20-25 år?
Ja.
Och så var det ju.
Ja.
Och då började man ju. Men då, och då var det också, vi pratade lite om det här med jämställdhet. Det är också väldigt intressant då, för att när jag då började spela fotboll, då skulle man på en gång vara väldigt lik killarna.
Ja.
Och eftersom många killar när de spelade fotboll hade snusade. Jag har aldrig snusat, aldrig rökt. Men då skulle jag likna dem, så vad gjorde jag då? Jag tog tuggummi och stoppade under löpen. Så det som en prilla. Och likadant var det.
Som 13-åring?
Ja. Vi skulle efterlikna killarna.
Ja.
Och det var likadant med shorts och kläder. Hur såg det ut? Jo, det var rullat och så. Då skulle vi se lika. Och där tror jag, bara för att stanna upp för det en liten stund. Vi gjorde det misstaget att vi jobbade väldigt mycket med likheten istället för särarten. Hade man där mer sagt att ja, vi ska spela fotboll och vi ska göra det som tjejer, så hade vi kanske haft sett det lite annorlunda idag. Alltså vi hade, om man tittade på handbollen, så har de ju en mindre boll för tjejerna, därför vi har mindre händer. Kulan är lättare, häckarna är lägre och så vidare, och ingen tycker att det är, alltså det är naturligt. Så, för vi ser olika ut. Men vi skulle från början vara exakt likadana som män. Vi skulle liksom ha samma boll och alltihopa. Nu menar inte jag att vi skulle haft mindre planer eller så. Men redskapet hade vi kunnat haft för att göra det bättre. Men samtidigt kan man säga att vi vann på att vi ville ha likheten. För det gick snabbare att komma in i fotbollens värld. Tack vare att fotbollsförbundet tog hand om det. Annars hade det varit ännu tuffare. Men jag menar, då såg det ut så. Vi hade landskampen 73, ingenting runt om oss direkt, utan det var ett landslag och inlånade kläder egentligen från handbollsfunktionen vi hade. För det fanns inga då.
Fast inte förbundskapten, tyckte jag.
Nej, det var Christer Molander som man plockade in då. Och så var det under lång tid, att vi hade ingen fast förbundskapten, utan det var först när Ulf Lyfors och sen Gunilla Pajkull, då börjar man ju ha förbundskaptener. Dock inte på heltid, utan det kom mycket, mycket senare. Men vi hade, alltså, vi har ju varit en del som har varit pionjärer och vi har varit drivna av att utveckla detta. Och sen, om man då har en stark vision, så gäller det att bara stå på sig. Och Sverige har ju varit föregångsland. Vi har Champions League idag. Det har vi därför att vi i Sverige, Norden, hade en nordisk turnering för klubblag. Vi hade en nordisk flick för 16-åringar som gjorde att UEFA har fått U17 EM. Vi har haft en nordisk U20-turnering som har gjort att UEFA har nu och FIFA U20-turneringen. Så Sverige har gått i bräschen för nästan hela den här utvecklingen. Och vi har gjort det genom att vi har varit drivna, inte minst jag själv, av utveckling, utveckling, utveckling.
Är vi liksom nära din vision som det ser ut idag?
Ja, alltså jag tror att jag kommer inte, jag skrev en, den skulle ni egentligen ha, skulle haft med mig, skulle få läsa Sagan om damfotboll. Hur vi hade en vision och vi skulle uppleva det här och det här. Och i princip allt det som är stor den sagan om damfotboll har vi också upplevt. Utom att vi blev inte världsmästare. Vi blev silvermedaljörer. Men det var liksom, då hade jag satt upp en vision. När man sitter i sin kammare och så tittar, att vad vill vi uppnå på de här klubb med egna tv-avtal, med publik, med mästerskap och alla de här delarna. Och det har varit väldigt roligt och liksom check, check, check.
Jag tycker att det här är ju väldigt fascinerande för oss. Och just idag så tycker jag att man ser, jag som är inom damfotbollen, att det finns enorma resurser också. Det finns tränare, det finns förbundskapten, juniorens kaptener och allt. Men just där ni var, från när ni började också, jag tror att första VM spelades 91.
Då var vi i Kina, en fantastisk företeelse.
Kan man tycka är konstigt att det spelades 91, men vi struntar det. Bara från ett första dam-VM 91 till det vi är idag, det är en enorm utveckling. Och speciellt Sverige då, som jag håller helt med, ligger i bräschen. Är det visionen som är liksom verktyget bakom det här? Eller hur har vi lyckats med den här fantastiska utvecklingen?
Ja, alltså jag tror att visionen har varit det. Och sen är det klart att om man tittar på, jag blev invald som första kvinna i förbundsstyrelsen 1992. Och det, man har varit tvungen, och då får man liksom, är man plats i styrelsen. Och man måste finnas med i på styrelsenivå. Och det är långt ifrån alla runt om oss i våra konkurrentländer som har ens kvinnor. Det är ju sånt som vi jobbar med UEFA fortfarande, att få in kvinnor på styrande organ. Det är inte många som har det fortfarande. Och det är klart att att jag tog plats, blev införhållig i förbundsstyrelsen, har varit en avgörande betydelse. Och att vi då där tillsammans med inte minst Lars-Åke Lagrell, som var ordförande, han slutade ju samtidigt som jag då 2012. Alltså han var ju också för att vi skulle utveckla den här delen. Men det var ju många gånger man fick ha tagit fight och undrat, ska jag lägga ner det här? Och många både svett och tårar och gråt. Men på något sätt så måste man vara envis. Det är bara tålamod som gäller. Mm. Det säger jag till dem som säger att Sverige har kommit så långt. Ja, men vi började någonstans för 30 år sedan också. Mm. Och tagit den här resan. Förhoppningsvis behöver inte andra länder göra resan på 30 år, utan kan minska det, därför att vi kan dela med oss av våra erfarenheter. Men det är tålamod, hårt arbete och få stöd som jag har haft med hjälp av Lars-Åke. Mm. Och liksom hela tiden vara där. Pratar man om någonting som gäller herrfotbollen, så pratar man om herrfotboll. Man tar inte med damfotbollen automatiskt. Då måste man vara, hallå, nu behöver vi göra det här på damsidan också. Och orka och våga säga att glöm inte den här, vi måste göra så. Gör vi det, så måste vi göra det.
Hur tänker du till kring framtiden? Vad tycker du finns kvar? Finns det någonting kvar att göra för att skapa mer jämställd sport? Eller har vi kommit
dit? Ja, det finns ju fortfarande mycket. Vi vet ju att publiksiffrorna är ju inte riktigt där de ska. De måste upp. Vi måste öka intäkterna för att få en ekonomi även på damsidan. Och det är ett hårt arbete. Men det är fortfarande så att du behöver upptäcka matcherna, att de är bra. Och nu ser vi ju på damallsvenskan att det har blivit bra siffror nu med Marta och mera andra företeelser som har varit. Och vi behöver få ner det i elitettan och vidare ner också. Så att det finns fortfarande mycket att göra. Men sen tror jag också att man behöver ta bort lite grann av det här också. Att en krona på här sidan behöver inte vara en krona på damsidan. För mig handlar jämställdhet och bra förutsättningar. Att du ska få förutsättningar att göra det du vill. Men det behöver nödvändigtvis inte kosta exakt lika mycket på damsidan som på herrsidan. Vi har ingen anledning att driva på kostnadsutvecklingen inom damfotbollen till den nivån som herrfotbollen har. Men däremot, om vi har ett landslag till exempel, så ska de ha samma förutsättningar som herrarna har när det gäller träningsmässigt och förberedelsemässigt. Och spelarna har ersättning också, men det behöver inte ligga på de miljonbelopp som det är.
Mm.
Och det är flera andra saker som jag tror att vi skulle tjäna mycket mer på om vi sa att det här behövs, vi ska utveckla vår idrott, det kostar x kronor.
Mm.
Och sen strunta i vad det kostar på här sidan att göra samma sak.
Ja.
För så länge vi gör de här jämförelserna, därför blir jag så trött på när journalister så ofta får säga att ja, men nu spelar vi VM på damsidan och vi får bara så här lite bonus. Här är herrarna, de har så här mycket bonus. Ja, men kom ihåg hur omsättningen är på herrsidan och hur mycket omsättningen är på damsidan.
Det blir återigen att jämföra saker som man inte kan jämföra. Ja. Precis som
jämför istället, vad har vi för förutsättningar på som damfotbollsspelare och damfotbollen i Sverige i förhållande till vad de har i våra konkurrentländer. Då står vi oss väldigt, väldigt bra.
Mm.
Sen menar jag inte att man ska vara nöjd.
Nej.
Men ha målet, fokus på målet på rätt sätt.
Mm.
Men stannar bara kort vid publiken då, som gör ett super-EM. Där ni får fullsatt och det finns i media och allting. Och precis som du nämnde, de senaste veckorna har vi sett ett ökat tryck i damallsvenskan. Men där, precis därefter, så såg vi ingen positiv tendens i publiken. Alltså marginell i alla fall. Vad berodde det på att vi inte kunde ta med det stora hypen in i själva ligaspelet?
Jag tror det beror på lite grann att när vi gör ett EM, då är det liksom en period, en kort period. Du kan fokusera allting på att gå och titta på matcher då. Det är fest, det är stämning, det är alltid. Sen kommer du tillbaka till vardagen. En match varje vecka, då blir det vardag igen och då är det svårt att ta med sig allt detta. Och sen är det klart att då många av de här stjärnorna som finns i de andra landslagen, de finns ju inte sen när du kommer till vardagen i Sverige. Och vi spelar med damallsvenskan. Men det är liksom återigen fortsätt arbeta på och lyft upp de svenska spelarna som är oerhört duktiga. Där tror jag också att vi har ett jobb att göra, därför att jag tycker vi har alldeles för mycket, det är min personliga uppfattning, vi har för mycket utländska spelare i Sverige. Vi skulle lyfta våra svenska talanger på ett helt på ett annat sätt och få den här, ska vi säga, mer lokala förankringen av spelare som gör att jag går och tittar, som vi gjorde för många gånger, om man ska titta på några saker som var bättre för. Känner du igen dina spelare? Charlotte Rolin är en fantastiskt bra spelare i Linköping som har varit där länge, men du skulle behöva fler som är kvar, och också att våra elitföreningar släpper fram våra duktiga talanger. För vi har ju fått U20 VM, vi har U19 och U17, de finns, men ibland så väljer vi att plocka in spelare utifrån, och det ska vi krydda med sådana som Marta och Anja Mittak, det betyder mycket. Men ibland plockar vi in spelare som vi har, svenska spelare som är minst lika bra som de utländska. Ge dem chansen och bygg på de lokala produkterna och se till att du skapar det här intresset i stan för att gå och titta på ditt lag. Tror jag man skulle vinna mycket på.
Passar bra att avsluta med sista frågan.
Verkligen. Ja, den lyder så mycket som, vad tror du att vi behöver göra då för att få mer uppmärksamhet kring damfotboll? Hur ska vi, har du några konkreta tips att det här borde vi göra för att?
Nej, egentligen inte mer än det vi har pratat om. Det finns inget quick fix.
Nej.
Det finns bara att fortsätta jobba professionellt på flera plan. Komma till mästerskap, det är oerhört viktigt. Det tror jag är ännu mer viktigare på damsidan, på härsidan egentligen. Att vi kommer till Kanada nästa år. Att vi finns med när det är både EM och VM och OS. För det hjälper hela bilden av damfotbollen. Den massmediala bevakningen, det snackas fotboll, det snackas damfotboll. Så, och det, då bär det tillbaka att fortsätta talangutvecklingen i Sverige. Att ge unga spelare förutsättningar för att spela fotboll. Och då handlar det lite grann om våra föreningar. Att kanske, det är tufft om du är tjej och ska jobba heltid, studera heltid, samtidigt träna 7-8 pass i veckan. Det funkar inte i längden, utan vi måste ge spelarna förutsättningar att gå ner i arbetstid eller studera på längre tid för att utvecklas som fotbollsspelare. För då får du bra fotbollsspelare som mår bra och vi får framgångar, och då fortsätter hjulen att rulla när det gäller allt. Publik, media och intäkter på andra sätt också.
Och när har vi första kvinnliga elittränaren på här sidan? Säg ett årtal. Kanske en månad också om det blir jämnt.
Nej, alltså jag tror vi får vänta ytterligare 5 år i alla fall.
En var jättekort fråga, för jag var så nyfiken bara. Du pratade om den här första landskampen som du var med på, eller? Kan du bara, hur kändes det? Det måste ju varit helt otroligt.
Ja, det var det. Jag var 16 år.
Ja.
16 år och dra på sig en landslags gula tröja och se när svenska flaggan går i topp och du gamla, du fria.
Jag får fortfarande jag blir rörd nu. Alltså,
jag får fortfarande ståpäls. Det var häftigt att bara liksom få den upplevelsen. Och knappt man fattar det som 16-åring. Och än mindre då när man står där som 16-åring och så nu med perspektiv på det se vad har hänt på den här perioden. Jag hade ju inte en tanke när jag står som ung tjej och spelar landslaget att man skulle ha förbundsstyrelseuppdrag, UEFA och FIFA, att vi skulle ha OS, EM och VM. Inte en tanke. Utan det var bara början på resan. Att vara landslagsspelare.
Ja. Ja, det är så coolt. Det blir dilt.
Jag vill tacka dig, Susanne. Du är också det som har gjort din resa i olika förtroendeuppdrag. Och nu ska du vidare på ett sånt. Och du har redan lagt lite mer tid än vad
jag tror de har sett här att vi har hållit på med den här intervjun, så jag tror jag klarar
det. Fått lite respons.
Stort tack för att du ställde upp.
Ja, tack snälla.
Tack själv.
Jättekul att träffa dig.
Jättekul.
Ja, och det var Susanne Erlandsson. Och jag såg att du blev ju rörd, Sofie. Du fick ju tårar i ögonen på intervjun.
Ja, jag blev faktiskt jätterörd. Jag tänkte bara, alltså på att stå där. Det känns som en sån här kvinnokampsrörelse. Liksom. Att stå där, första landskampen på 70-talet. Liksom. Det var inte ens länge sedan. Och känna att mycket hade hänt i världen vid det laget. Men inte ens hade vi haft en officiell damlandskamp. Men att få vara med där, stå i en blågul tröja. Alltså det måste ha varit helt otroligt. Jag blev så himla rörd när jag hörde det faktiskt.
Jag tror Susanne också var rörd. Hon pratade om det att ni...
Alltså, det var, båda fick gåshud och tår i ögonen.
Det var häftigt att uppleva det där. Jag är ju inte lika känslokille, men jag tycker det var väldigt fint att få uppleva er
två. Du är ju känslig.
Ja, jag får, för feedback är inte allt där.
Men du är det egentligen?
Jag hoppas det. Långt inne. Per betyder berg och längst där inne är man mjuk, står det på någon kaffemugg jag har. Men det stämmer. Men du, vi ska ju tycka, det finns ju jättemycket att prata om den här intervjun. Det ska bli jättekul. Men innan det så måste vi leva som vi lär. Samhällspodd, vi sticker ut på samhället. 12:e spelaren måste hjälpa oss och tycka och tänka lite.
Drar du ut och frågar några frågor?
Jag drar ut. Jag sticker nu.
Vart sticker du någonstans?
Jag sticker upp till Avesta. Till en parkeringsplats.
Ja, gör det. Ja. Lycka till.
Tack. 12:e spelaren. Vi är i Avesta på en parkeringsplats. Står med Greta. Jag har en fråga till Greta. Mm. Vad tror du beror på att det inte finns en enda kvinnlig huvudtränare i elitfotboll på här sidan?
Konservativt tänkande, kanske.
Mm. Tack. Så, 12:e spelaren. Vi är i Avesta och jag står här med Farouk. Farre.
Mm, Farre kan jag säga för det.
Vad beror det på att vi inte har någon kvinnlig ledare inom elitfotboll på här sidan?
Ja, någonstans tror jag att det beror på, alltså det är väl någon som står bestämmer, styrelsen någonstans som tar in de tränare. Jag tror att det finns säkert många duktiga kvinnliga tränare, utan det handlar nog mer om att de som står bestämmer och ger de här jobben hellre tar en manlig tränare för att de tror att någonstans kanske att de vågar inte ta en risk. Det är en liten chansning, tänker de kanske, kan jag tänka mig.
Okej, okay, tack. Så, då är vi 12:e spelaren, vi är i Avesta. Jag står här med Ellen. Ellen, vad tror du att det beror på att det inte finns en enda kvinnliga ledare i svensk elitfotboll på här sidan?
Ska jag svara på den så bästa? Vad det beror på? Jag vet faktiskt inte riktigt. Men den tar så mycket plats.
Ja. Vad tycker du om det?
Jag tycker det är dåligt.
Tack. Du, det första jag tänkte på efter 12:e spelaren, det var ju flera, nu hade vi inte alla klipp med, men folk hade väldigt svårt att svara på frågan. De blev ställd. Tänkte du på det? Ellen bland annat.
Ja, det var någon där precis som blev ställd och liksom nästan lite nervös av den frågan. Jag tror att den frågan i och för sig är lite kontroversiell. Alltså det kan vara, man får lite, det är ju konstigt att det är som det är och det kan vara svårt att besvara. Men det är faktiskt lite fascinerande att man inte har så lätt att svara på det.
Ja, det är en reflektion att det är en svår fråga och det är väldigt märkligt.
Att det är en svår fråga?
Ja.
Ja, verkligen. Susanne Erlandsson sa ju det här med att hon upplever att kvinnliga ledare inom fotbollen behöver ha mer, liksom, de kräver mer respekt. De behöver ha mer respekt för att liksom lyckas som ledare inom fotbollsvärlden. Mer än vad män behöver.
Mm.
De behöver ha spelat fotboll själva till exempel. Vad säger du om det?
Ja, det får ju vara självklart hennes åsikt. Men jag vet inte riktigt om jag håller med. För jag tycker fotbollen som sport är lite åt det hållet. Att väldigt många ledare har ju fotbollsbakgrund. Oavsett om de är kvinnor eller män.
Mm.
Så att det är en tendens man ser i fotbollen som sport. Att många spelare kräver ett förtroende. Eller det underlättar att få ett förtroende genom att ha varit utövare.
Men hur bra, för du är ju tränare och har spelat fotboll, men hur bra var du då?
Inte jättebra. Jag har ju inte närheten av en landskamp eller spelat på högsta nivån. Så att det är inte därför jag har tränat på elitnivå, för att jag kommer någonstans.
Men har du ändå vunnit förtroende trots att du inte har spelat fotboll på en hög nivå? Eller behöver man bara kunna spelet i praktiken? Hur bra ska man behöva vara för att vinna förtroende som tränare?
Jag tror det handlar helt om personlighet och hur man själv, liksom, vad man kan förmedla till spelarna. För det finns ju exempel åt båda hållen. Men det är bevisligen så att det är extremt mycket enklare att vinna ett förtroende om det heter Henrik Larsson eller Kristin Bengtsson, så var det liksom världsspelare. Det är klart att de har ingenting att bevisa för spelarna. Har du inte den meriten, så är det nog väldigt viktigt att du har en väldigt kongruent som ledare. Alltså det du förmedlar, att det är någonting som du verkligen syns på dig, att du tror på det. Och då tror jag att det kräver mer ledarskap och en skickligare ledare helt enkelt. Och det finns ju jättemånga exempel på sådana. Alltså en av våra mest kända fotbollsledare är ju Sven-Göran Eriksson. Han var ju 34 år när han tog IFK Göteborg till final i UEFA-kuppen. Han har ju knappt någon fotbollsbakgrund.
Nej.
Så att det finns ju exempel på båda. Jag tror inte kanske, alltså jag upplever inte att det är speciellt mycket mer på damsidan än här sidan.
Nej, fast nu där, kanske här min känsla bara och fördom. Men jag har väldigt svårt att se en kvinnlig tränare som inte har spelat fotboll men som kanske har lärt sig det teoretiska och taktiska och är duktig ledare. Att en kvinnlig tränare skulle kunna gå in till exempel i ett herrlag och alltså, hon skulle inte ha något förtroende överhuvudtaget. Däremot tror jag att det skulle kunna, det är lättare, det är större chans att det skulle hända för en kille som inte har någon spelarbakgrund att kunna liksom gå in med taktik och teori och träna damlag.
Mm, då är det ledsamt.
Tror inte du det?
Jo, jag tror tyvärr att du har rätt. Men jag tror, det tror jag att säga som två olika frågor. Alltså, det är ju frågan varför inte det finns fler kvinnor inom herrfotbollen än att du som kvinna måste ha vara ett fotbollsspelare för att lyckas inom sin egen bransch.
Mm, ja men precis. Det är inte samma fråga där, men det fortfarande har ju till saken att man som kvinna kanske behöver bevisa mer för att komma upp på samma nivå som en man. Alltså männen har mindre att bevisa för att få förtroende.
Mm. Och det har nog väldigt rätt i. Det, där har vi ett exempel där jag tycker inte att det är jämställt. Alltså det är inte rättvist på något sätt.
Nej.
Varför ska det vara så? Och där vet jag inte, får vi fråga kvinnorna i näringslivet. Men så tror jag att det var säkerligen för 15-20 år sedan där. Alltså som kvinna måste du bevisa mycket mer för att få en position än en man. Och det är ju tragiskt.
Mm.
Och det är ju någonting som vi ska försöka förändra.
Absolut, och jag tror att många kvinnor faktiskt fortfarande känner så. Även om näringslivet har blivit betydligt mycket mer jämställt, så tror jag ändå att många kvinnor, speciellt inom traditionella branscher, jag pratade med en kompis häromdagen som liksom man tänker på, ja men inom ingenjörsvärlden finns det väldigt få kvinnor, alltså det är fortfarande tufft att slå sig fram. Sen finns det vissa branscher som har kommit betydligt längre genom jämställdhetsfrågan, men jag tror att det finns många som har långt kvar innan kvinnor känner att de inte behöver bevisa så mycket.
Dit måste fotbollen komma.
Mm. Men ändå, om man pratar om samhället stort, så tycker jag ändå att det är också så något som tänkte på Susanne sa, att hon tyckte att fotbollen ligger att fotbollen inte ligger efter samhället när det gäller jämställdhet. Att de liksom ligger ungefär lika. Men jag, min känsla ändå att det ligger lite efter. Alltså, samhället har kommit lite längre.
Ja, alltså det är min också. Det är ju det enklaste exemplet på det är ju då, om vi tar den frågan, varför finns det inte en enda kvinna inom som ansvarig tränare inom elitsidan på herrfotbollen?
Mm.
Vi ser ju att det finns självklart kvinnliga chefer, men där finns det ju noll och det har aldrig funnits.
Mm.
Så att där tycker jag är ett tydligt bevis att man är långt efter.
Mm.
Går det även att titta på, det är klart att det är kultur, men tittar man på Svenska fotbollsförbundets hemsida så går det in och tittar på pojk- och herrsektionen, så är det ju 95% män som jobbar där.
Mm.
Och går in och tittar på dam- och flicksektionen så är det nästan 95% kvinnor som jobbar där.
Mm.
Och där kan man fundera, alltså jämställdhet är ju åt båda hållen.
Ja, absolut.
Varför ser det ut så? Varför kan vi inte ha integrerade avdelningar?
Mm. Ja, varför måste herrar leda herrar och damer leda damer liksom?
Mm. Det är en väldigt intressant frågeställning, så att kanske inte vi, som vi får återkomma till den här podden ännu mer kring.
Mm.
Men just att fotbollen står jag också för att, tycker jag, ligger efter samhället i stort. Och vad det beror på är nog flera olika orsaker. Men kultur och vana och sådana saker tror jag tyvärr ligger som en stor anledning.
Ja, men det är precis som hon, en av 12 spelarna där, sa. Alltså att det är lite konservativt fortfarande. Jag tror att idrotten faktiskt är ganska konservativt, det var inte mycket. Och då har Sverige kanske kommit mycket längre än många andra länder gjort. Men att det fortfarande är, ja, men det är lite gammalmodigt.
Mm. Och om man då tittar på, vi vill ju prata om lösning här. Alltså bevisning är så här, vad kan vi göra åt saken?
Mm.
Och där har vi väl då en annan 12-spelare, Farre, som var inne på det. Alltså det krävs mod. Det krävs att människor går i bräschen och vågar satsa på det här.
Mm.
Och visar att det är möjligt.
Mm.
Och det, för mig, det är en självklarhet att det behöver hända. Så vi hoppas väl att några som lyssnar på det här väljer att kanske se den här fördelningen och göra någonting åt den aktivt.
Men det var ju som jag visade den här artikeln häromdagen, eller som jag läste i somras. Med hon som är en, vad heter de, IFK Holmsund, heter de så?
Stämmer. Uppe i norr, va?
Uppe i norr. De har ju, det här laget har ju en kvinnlig tränare. Och det tyckte jag var väldigt fascinerande att se det. Alltså det är ju jättekul. En norrländsk tjej får träna ett herrlag. De är A-lag också, eller hur? Men då tänkte jag på det att jag blev så himla glad när jag läste den artikeln. Att det var, gud vad kul med en kvinna som tränar ett herrlag och sådär. Men samtidigt så kände jag också så här, att det var lite sorgligt att jag blev så glad. Alltså det var som att det vore årets happening. Alltså, men ska jag behöva bli så glad år 2014? Ändå känns det som att vi borde ha kommit längre än att jag ska bli överlycklig av att en kvinna tränar ett herrlag. Mm. Fattar du vad jag menar?
Ja, jag fattar precis vad du menar. Och det är ju märkligt. Ja. Självklart jättemärkligt. Men på ett sätt så, jag vet inte, men det är ju kanske också viktigt att uppmärksamma de här delarna. Alltså att man pratar om det. Och man känner att det, ja, att vi får till en förändring, att man kan känna glad, att man kan känna glad för det.
Ja, precis.
Men att glad i sig, det där är du inne på det. Det säger någonting om situationen, att den inte är.
Ja, ja, precis. Jag menar inte att vi inte ska, klart att vi ska vara glada över sådana saker. Det är ju ett steg framåt, men det är också samtidigt sorgligt att man ska behöva vara glad för det. Alltså, det är det.
Tyvärr. Ja, men på just temat vana och liksom historia, så kan jag ta exempel när jag gick avancerad fotbollsutbildning med Svenska fotbollsförbundet.
Mm.
Det var, jag vet inte om, cirka 20 personer. Och två av de här personerna i kursen var kvinnor.
Mm.
Och jag la märke till det, både jag själv, men jag märkte även att kursledarna som bara var män från Svenska fotbollsförbundet reagerade på det. Här har vi två kvinnor, och de fick presentera sig lite extra. Vad kul att ni är här, hur kommer det sig?
Kom man om handikapp på något sätt, eller?
Det gjorde man inte, det tycker jag inte på något sätt. Men bara uppmärksamheten, alltså, hur kommer det sig att ni är här? Det var ingen som frågade mig, hur kommer det sig att du är där, Per? Och jag märkte att inklusive mig själv, liksom, så här, alltså, det var 18 som såg på ett sätt, och så var det de två. De blev lite sedda på ett annorlunda sätt. Mm. Och man funderade, undrar vad de gör här.
Tydligt bevis på att man tittar på minoriteter, liksom.
Tydligt bevis på det. Och det skapar också någonting med gruppen. Mm. Alltså i början, de som håller i gruppen får ett visst sätt att agera mot det. Och det som är intressant är att det är en ganska tajt utbildning när man jobbar tillsammans i grupparbete, man jobbar två och två. Så att
hur lång är den?
Den är under ett halvår nästan.
Ja.
Vi är tre dagars pass under ett halvår. Så att den här gruppen blir ju tajt efter ett tag.
Mm.
Och jag vet att jag reflekterade på det den dagen, sista dagen. För jag märkte vilka man skulle sakna hålla kontakten med.
Mm.
Och då var ju gruppen extremt homogen. Alltså då var det ingen som reflekterade över. Då var det ingen som ställde frågan då. Jaha, var det två kvinnor då genom avancerad utbildning?
Mm.
Och jag kände själv verkligen inte att jag tittade att det fanns två kvinnor och 18 män. Utan det var 20 fotbollstränare som hade gjort det tillsammans. Alla hade olika kompetenser. Jag gillade personer på olika sätt.
Mm.
Det fanns absolut ingen koppling för mig kontra kön. Och det jag vill säga med det är väl att det kan vara en vanlig sak. Alltså så pass enkelt. Sen är det ju lika illa. Men det gjorde att då upplevde jag att vi var extremt jämställda.
Mm.
Att man såg inte på varandra på annat sätt. Och man kände att vi kunde jobba lika mycket tillsammans. Och det är väl någonting som jag tror behövs för att utvecklas. Alltså vi behöver jobba tillsammans över könen. Folk behöver få chansen. Det behöver börja bli en vana. Det ska inte vara en sån där artikel om en kvinnlig ledare. Utan det läser vi dagligen.
Mm.
En presskonferens där det är en kvinna, sen är det en man. Och sen hoppas jag att det kanske är ett steg att det faktiskt börjar plana ut. Det inte är så mycket olikheter.
Nej, precis. Och det här är ju ett superbra exempel på när man visar liksom att är man öppen och kommer varandra lite närmare, så inser man ju sen att alltså, kön har ingen betydelse. Man kan ju vara lika och olika oavsett liksom både bakgrund och kön. Men däremot samlades ni genom ett gemensamt intresse där, och det är ju det väsentliga, att ni lyckades finna varandra och kanske var jättelika i alla fall och lyckades samarbeta bra. Så ska vi dra någon slutsats av det här?
Ja, men alltså, det kan väl vara vår slutsats. Vi vill inte förenkla det här till den nivån, men det är ett tydligt bevis att jobbar man tillsammans, bryter man gamla normer och sen så agerar man vuxna människor emellan, så ser man faktiskt att det inte är speciella olikheter, utan det är människor som sammanverkar, inte könen på något sätt. Det är min upplevelse.
Mm.
Och jag tror att det kan vara ett sätt att komma vidare till att göra det mer jämställt. Att jobba ihop, se till att sätta ihop grupper av båda könen. Genom att aktivt pusha fram fler kvinnor, ge den support som det behövs inom tränaryrket, både på här sidan och damsidan. Det var ju som Susanne sa, det behövs fler liksom, utövare, det behövs fler personer som vill vara ledare. Fler kvinnor.
Och sen börja titta på människor, alltså se till människan snarare än till dess kön. Det är ju ganska irrelevant egentligen. Utan se till människan och vad den kan och vad den vill åstadkomma. Så kan man skapa massa effekter på grund av det.
Verkligen. Och då kommer det bli en icke-fråga. Då kommer vi inte behöva ställa frågan på stan. När kommer vi få en kvinnlig ledning i herrfotbollen? Det kommer bli naturligt. ju förr desto bättre, säger jag.
Mm.
Innan vi slutar så gäller det ju att ge lite matnyttig information till våra lyssnare. Hur tar man kontakt med oss?
Jo, vi har ju både en mail och en hemsida, WordPress-blogg. Vi hittar till hemsidan, då är det fotbollodamsamhalle.wordpress.com. Vår mail, likadant där, fotbollodamsamhalle@gmail.com. Och man kan också använda hashtaggen fotbollodamsamhalle. Och där kan ni komma i kontakt med oss om ni har frågor, synpunkter, ge oss feedback.
Feedback är fantastiskt, men jag tycker ändå att jag skulle gärna, vi har pratat om att få engagerad publik.
Mm.
Jag tycker det är jättekul att få höra, ni som lyssnar, vi hade en av flera lösningar på att kanske få ett mer jämställd sport. Är att verka tillsammans, skapa naturliga arbetsförhållanden. Men vad tror ni? Hur ska vi komma närmare att få den första kvinnliga ledaren inom herrfotbollen? Eller hur ska vi få fler kvinnor att vilja vara tränare inom fotbollen stort? Kan ni inte ha åsikter, tankar, lösningar? Framförallt lösningar är superintressant.
Mm.
Och då lovar vi, blir någonting som vi verkligen fastnas av, då tar vi upp det i början av nästa program. Eller hur?
Mm. Precis. Det som vi tänkte att vi kan highlighta saker som ni tycker är intressanta.
Precis. En fotbollspodd utan highlights är ingen riktig podd.
Nej, precis.
Så det blir highlights nästa vecka.
Exakt.
Men tyck och tänk och reflektera.
Sen skulle jag vilja avsluta med en liten uppmaning också.
Verkligen, det ska vi göra varje vecka väl?
Jag tänkte på det, ja det ska vi göra. Jag tänkte på det när Susanne Erlansson också beskrev folkfesten på damfotbollsmatcherna. Och du brukar också prata om att det är så trevligt nere på kanalplanen.
Mycket
och
trevligt.
Och jag har varit nere någon gång och så. Det är ju supermysigt. Och tänkte jag på det också när hon pratade om att men många vågar inte gå på herrmatch längre. Det är jobbigt att ta med sina barn och gå på derby till exempel i Stockholm. För man vet aldrig vad som kan hända. Det är ju ganska mycket skrik och våld och sådär.
Det kan vara det de sämsta världarna.
Ja, det behöver inte vara. Nej. Det. Men det kan vara otäckt ibland, kanske att ta med sina barn.
Absolut.
Jag har själv varit på derbymatch och tyckte också att det kunde vara lite läskigt ibland. Men i alla fall, det jag skulle säga var att om man nu inte vill ta med sig familjen på en herrmatch så kan man ju ta med sin familj på en dammatch. Mm. Ja, men det där är ju fotbollsfest. Lite mer som Brasilien. Man dansar och hejar.
Oj, hoppas att man dansar. Det kanske inte ser varandra dag, men det vore kul om man gjorde det. Men det kan väl vara vår uppmaning. Alltså ni som lyssnat nu. Självklart får ni tycka saker om podden och om våra synpunkter och bidra den diskussionen. Men vi uppmanar nu publiken att gå och testa gå på fotboll.
Mm.
Och gärna damfotboll.
Mm.
Eller hur? Och så får ni väl berätta hur det var det.
Precis.
Slut upp det nästa vecka.
Mm. Och så vill vi såklart tacka några också. Det är ju inte våra sponsorer, eller inte några sponsorer än. Men vi vill tacka Mariella, Leo, Eklund, Steven och Anna för att ni har hjälpt oss med allt ifrån bilder och till tekniska frågor. Så vi har behövt få hjälp med under tidens gång. Tack snälla ni.
Ska vi säga så?
Vi säger så.
Tack för att ni lyssnade.
Tack så mycket och vi hörs snart igen.
Det gör vi. Hej hej.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.